Jag har sett fram emot att få predika den här predikan, för jag tror att det är ett ord från Gud, men nu är det som att jag nästan inte vill predika. Jag vill bara vara kvar i tillbedjan. Jag tror Gud vill göra jättemycket i våra hjärtan. Fortsätt att ta emot det Gud gör. Han kommer fortsätta tala till dig nu under predikan. Ta emot, var i bön. Johan heter jag förresten, jag är pastor här i församlingen. Om det är någon som är ny. Vi tillber Gud. Det är bra. Vi pratar ofta om väckelse. Felix bad om det. Vi har pratat om det många gånger. Det nämns här framifrån. Vi säger det ibland. Vi slänger oss med det ordet ibland. Gud sänder en väckelse och sådär. Men ibland har vi kanske en lite romantisk syn av vad det ska vara. En del kanske inte har hört ordet. Det betyder egentligen att man vaknar upp för vem Gud är. Alltså att man väcks till att göra. Göra det Gud kallar oss att göra på något sätt. Att Gud får väcka liv i oss. Och det leder ofta till att många människor kommer till tro på Gud och samhällen förändras. Det har varit några stora väckelser genom världshistorien som verkligen har förändrat, förvandlat. Och inte bara kyrkor liksom, utan hela samhällen. Det har vänt upp och ner på allt liksom, när Guds ande kommer i ett sånt mått, eller man ska säga. Men det är ju inte liksom bara att det är ett skimmer runt det så, utan det handlar om människor som offrar ganska mycket, som ber väldigt mycket. All väckelse börjar i bön, ner på knä inför Gud och få be. Och många gånger får människor offra mycket, och det som också händer är ju att när vi börjar be, när vi börjar söka Gud, så avslöjas ju också mörkret på något sätt, och det blir ganska fult och det blir ganska smutsigt och det blir ganska mycket sånt som kommer upp till ytan. Och ibland tänker vi, åh nej, vad är Gud nu liksom? Men det är ju det som händer när Gud kommer, för Gud är helig och det oheliga kan inte vara nära, så då kommer det upp till ytan, och det är så. I våra egna liv, i församling och i ett samhälle. Liksom. Men det är bara bra. Alltså vi kan tacka Gud när det blir så. För då gör ju församlingen, då är ju församlingen det vi ska vara. Paulus säger att han bygger församlingen på klippan liksom, och helvetets portar kan inte stå emot den. Det är som att församlingens uppgift är att ta strid mot mörkrets rike. Och det är klart att då blir det lite blodigt ibland och det blir lite smutsigt ibland och det blir lite sådär. Men Gud är helig och vi får alltid komma till honom, och vi får ödmjuka oss och vi får be om nåd och vi får be om förlåtelse och vi får be om upprättelse och kraft och hopp och liv. Och då när vi kan ta det här på rätt sätt, när saker kommer som är tunga, som är svåra, som är jobbiga, och Gud får leda oss genom det, då blir vi starkare, då växer vi, då händer någonting med oss. Och då får vi se mer av Guds rike. Och det är värt allt. Det är det. Alternativet är att välja ett ljummet liv där man inte tar Gud på största allvar. Där Gud inte får vara allt och det viktigaste för mig. Men det blir jättetråkigt och det blir ingenting till slut. Och efter ett tag så får man bara dåligt samvete och känner, vad är det här? Vad är det för dubbelliv jag lever? Liksom? Vad är viktigt egentligen? Men Gud är god. Så god. Josia hade jag tänkt tala om. Och han förstod det här. Det hände någonting med hans liv som jag tror är viktigt för oss. Som tar oss igenom lite de här stegen som jag pratade om. Det var ju så, alltså Israel, Juda, det var ett det här riket liksom, som skulle vara Guds folk, som skulle göra Guds vilja på jorden. De gör ju inte det. De misslyckas ju liksom hela tiden, gång på gång. Och de har kungar. Och ibland är det superbra kungar som verkligen försöker så här, nu satsar vi på det här. Och sen liksom nästa generation så kommer en ny kung som inte alls, som tvärtom leder folket bort ifrån Gud. Och så där var det ju liksom hela tiden. Och så i slutet av kungatiden, innan de förs bort i fångenskap, så det har precis varit två skitkungar, Manasse och Amon, som inte alls har gjort något bra. Och Amon dör, eller han blir dödad av sina egna. Och så väljer de hans son Josia till kung efter honom. Och då kan man tänka, ja, men hans son, vad blir det för skillnad? Men det blir en väldig skillnad. För det händer någonting. Han är 8 år när han väljs till kung. Skulle ni vilja ha en 8-årig ledare? Jag vet inte. Jag skulle vara skeptisk till en del grejer i det. Men han var 8 år när han väljs till kung. Och troligtvis så gör han väl kanske inte så mycket där i början. Men han är 16 år. I hans 8:e regeringsår. När han var helt ung, står det. Då börjar han åkalla sin fader Davids Gud. Står det. Då börjar han be. Han ber. Och sen vet vi ingenting vad som händer under 4 års tid i hans liv. Men jag tror att han har 4 år av bön. Han börjar närma sig Gud. Och då händer någonting. När han börjar be, när han börjar åkalla Gud. För sen när han är 20 år. Då står det, då började han rena Juda och Jerusalem från offerplatser, asherapålar och snidade gjutna gudabilder. Han såg till att man förstörde. Han började liksom rensa landet från avgudadyrkan. För det är ju tyvärr så illa. Det är inte så att, okej, ibland är det en bra kung och då händer jättemycket. Och sen en dålig kung, då är det bara lite halvbra. Utan det är värdelöst liksom. De börjar be till andra gudar. De bygger upp tempel och statyer och grejer som de faller ner och tillber, som de ger sitt hjärta, sin själ, sin ande till. Det är vad som händer när Gud inte får vara i centrum. Då är det någonting annat som får hela vår uppmärksamhet, vårt liv. Men när vi börjar be, när Josia börjar be, då märker han att det är inte bra ställt. Det är någonting som inte är bra liksom. Och så börjar han resa runt i landet och se till att det här röjs undan liksom. Han vill rädda människorna från detta. Och han gör massa olika saker. Han börjar, när han har rensat färdigt, när han är 26 år. Det tog 6 år tydligen att få ordning på det här. Men när han är 26 år så börjar han återuppbygga templet. Alltså Guds tempel. Det har fallit i glömska. Det som skulle vara platsen där Gud bor. Där man skulle offra till himmelens Gud. Där de skulle få ta emot förlåtelse från Gud. Där de skulle få ha relation med levande Gud. Det verkar vara helt bortglömt, förfallet. Så han börjar reparera Herren sin Guds hus, står det. Och de grejer med det. Och han börjar liksom sätta in folk i sina tjänster igen. Han börjar liksom, präster och leviter, de har inte varit igång. Och det var musikerna, står det, som fick leda. De hade tillsyn över bärarna och var ledare för alla som utförde de olika arbetena. Lovsångsledarna var de som fick ta täten på något sätt i att bygga upp det här för Guds närvaro. Och när de håller på där som bäst och städar och grejer och fixar i templet, så hittar de en rulle, en bokrulle. Som en medarbetare till honom liksom öppnar och liksom, vad är det här? Liksom, kul gammal grej vi hittar här. Och inser att det här är Guds lag. Det här är Moseböckerna. Och han börjar läsa och liksom, de har inte läst Guds ord. Alltså, de har inte levt med ordet. Och han går till kungen och säger, jag hittar det här. Liksom. Här står att vi ska älska Gud och följa hans bud med hela vårt hjärta, hela vår själ. Det verkar som att vi flera sammanhang när man läser här. Jag läser från andra krönikeboken är jag nu, 34-35 runt det. Det verkar som att de läser det här från 5:e Mosebok som jag talade ut över oss på årsöktiden för 2 år sedan, 2016. Där det står, hör Israel, Herren Gud, Herren är en. Han är vår Gud, han är en Gud. Och vi ska älska honom med hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd. Och de ord, de bud som jag ger er, de ska ni påminna er om. Ni ska skriva dem, liksom. Ni ska binda dem runt era armar och runt pannan. Ni ska inpränta dem i era barn. Ni ska tala om dem i huset och på torget. När ni stiger upp, när ni går och lägger er. Ni ska skriva dem på dörrposterna och på stadsportarna. Det ska påverka hela ert liv. Det är Mose som talar ut, liksom, det viktigaste. Följ Gud, lyd honom, gör det han har sagt. Då kommer det gå bra för er. Han kommer välsigna er, han kommer vara nära er. Men om ni inte gör det, då kommer det att gå illa. Och det är inget hot från Gud, utan det är bara, han bara konstaterar att så här ser det ut. Följer ni mig och är nära mig så kommer det gå bra. Gör ni inte det så kommer saker och ting att förfalla. Och där är de nu, i ett förfallet land. Och så ser de hittar orden från Gud, lagen. Och de tänker, vad ska vi göra? Och de går till den enda de kan komma på som verkar stå nära Gud vid den här tiden. Det är en kvinna som heter Hulda, som är profet. Hon är gift med Shalom, som är föreståndare för klädkammaren och son till Tokhat, står det. Ja, det är Bibelns roligaste namn. Tokhat. Och att han dessutom är föreståndare för klädkammaren gör ju inte saken mindre rolig. Men strunt i honom nu. Det här handlar om Hulda, profeten. De går till henne och säger, vi har hittat den här rullen. Så här säger Gud. Det här kan väl inte vara så bra för oss, liksom. Eller först när Josia får höra det han gör, det är att han faller på knä. Han river sönder sina kläder, faller på knä och ropar till Gud om nåd. Sen går de till Hulda och berättar vad de har hittat och vad Josia har gjort. Och hon säger, nej, det här är inte bra. Vi har inte levt efter vad Gud har sagt. Men det som är bra, säger hon, det är vad Josia gjorde. Han ödmjukade sig. Det är nyckelordet. Han ödmjukade sig. Han föll på knä och han sa, han erkände på något sätt med hela sin kropp att det här, vi har inte levt som Gud vill. Gud har förbarmande med oss. För en längtan efter Gud har ju börjat gro i honom. Han har ju börjat be, han har börjat tillbe Jesus. Den levande guden. Du visade dig ödmjuk och botfärdig inför Gud och du hörde hans ord mot denna plats och dess invånare. Du ödmjukade dig inför mig. Du rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också lyssnat till dig, säger Herren. Det är bra grejer. Ödmjukhet. Hur ofta vill vi inte bara stå på oss och säga, men jag gör så här ändå. Det är inte så bra. Ödmjukhet. Tummen upp. Sen står det så här, jag ska läsa från vers 29 i kapitel 34 i andra krönikeboken. Och lyssna på det här nu. Det här är Gud som talar. Det här är vad Josia gör nu. Kungen lät kalla samman alla de äldste i Juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus. Och alla män i Juda och invånarna i Jerusalem följde med. Präster och leviter, ja, hela folket, gammal som ung. Och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sen vid sin pelare. Som man gör, man har ju ofta en pelare som är ens egen som man ställer sig vid. Och bekräftade inför Herren förbundet enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta och med hela sin själ och utföra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och han lät alla som samlats i Jerusalem träda in i förbundet. Invånarna i Jerusalem handlade i enlighet med Guds förbund. Josia avlägsnade alla skändligheter från israeliternas alla områden och gjorde så att alla som fanns i Israel tjänade Herren sin Gud. Så länge han levde vände de sig inte bort från Herren, sina fäders Gud. Och Josia firade Herrens påsk i Jerusalem. Man slaktade påsklammet på 14:e dagen i första månaden. Han insatte prästerna i deras tjänst och stärkte dem inför arbetet i Herrens hus. Till leviterna som undervisade israeliterna och som var helgade åt Herren sa han, ställ den heliga arken i templet som Israels kung Salomo, Davids son, byggde. Ni ska inte mer behöva bära den på era axlar. Gör istället tjänst åt Herren er Gud och hans folk Israel. Gör er redo familjevis och avdelningsvis så som Israels kung David och hans son Salomo föreskrivit. Och inta era platser i helgedomen enligt den indelning i familjer som gäller för era bröder, lekmännen och enligt de levitiska familjeavdelningarna. Och slakta påsklammet och tillred de heliga gåvorna åt era bröder så att allt sker i enlighet med Herrens ord genom Mose. Jag hade skrivit ner något här. Vilka bra grejer han gör, Josia, eller hur? Han bara, nu kör vi gänget. Vi har missat vad detta handlar om. Nu måste vi komma igång. Liksom. Och så bara sätter han igång och får liksom ordning på hela församlingen. Om vi nu använder ordet församling, för det är ju det det är. Alltså han får folk på rätt plats. Han får prioriteringarna på rätt plats. Och han får det att börja hända igen. Han får folket att börja leva som Guds folk. Och det här är ett ord till oss idag. Vi kan ta nästa där. Josias recept för väckelse. För det är egentligen en väckelse som startar här. De vaknar upp till vad det handlar om. Vad det är att vara Guds folk. De har sovit. De har varit Guds folk i bemärkelsen Gud har utvalt dem. Så de kan liksom inte göra något åt det på ett sätt. Men de har inte varit i bemärkelsen att vi vill följa dig Gud. Vi vill älska dig, vi vill ära dig. Och det första han gör, som vi pratade om, det är ju bönen. Felix bad om väckelse och många längtar efter det. Och väckelse börjar alltid med bön. Så var det i Josias liv och så är det idag. Och jag tror att vi behöver en bönerevolution i vår församling. Det här är ett område som vi behöver återinta. Jag känner det i mitt liv, den gemensamma bönen. Att få samlas tillsammans och be. Både jag och Björn har pratat mycket om det senaste veckan. Vi har upplevt samma sak båda två. Gud har börjat tala till oss om detta. Och vi kommer prata mycket om det framöver och försöka hitta ett sätt att få till den här liksom veckobönen. Den gemensamma bönen. Och jag tror att vi behöver gå före. Precis som Josia gick före så behöver jag som ledare och Björn, vi behöver gå före. Vi har försakat det ibland. Jag är villig att erkänna det. Men jag vill börja göra det. Jag vill börja leda oss in i bön. För det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och det är kul när vi kommer igång och ber. I tisdags, vi var inte många här på bönen, men det var en mäktig bönesamling där Gud var närvarande och Gud talade. Och det är ju så, när Gud börjar tala, då blir det så här, wow. Men vi ska inte vara fem som står här och gör det. Vi ska vara 50 kanske. Eller hur? Jag tror att vi behöver komma dit och vi behöver hitta sätt för det. Och jag kommer prata mer om det framöver. Men jag ber om en bönerevolution i församlingen. Det andra han gör är att han förstör avgudarna. Han tar tag i det i landet i det här fallet. Men jag tror i våra liv, i vår församling. Vad är det som blir en avgud? Vad är det som tar upp vår tid så att vi inte kan be? Så att vi inte hinner, ja, vad det nu är. Smutsen kommer upp till ytan när vi börjar be. Men när vi vänder om från synden så kommer Gud och ge någonting nytt istället. Jag tror jag berättade det här en annan gång, men jag tycker det är en så bra bild. Det fanns en väckelsepredikant på 1800-talet som hette Gypsy Smith. Och han gjorde alltid så här, när han kom till en stad där han var inbjuden för att predika, så ställde han sig i utkanten av staden, ofta uppe på ett berg eller någonting, så han såg ut över staden. Så ritade han en cirkel på marken. Så ställde han sig i den cirkeln. Och så bad han, gode Gud, sänd väckelse till den här staden. Och låt det börja i den här cirkeln. Amen. För det är så med väckelse. Det är så lätt att be för alla andra, eller hur? Åh Gud, gör så alla andra sluta bråka. Och gör så alla andra blir snälla. Gör så alla andra börjar följa Jesus. Och säga, amen, här då. Den här personen. Det är kanske den du har störst makt att förändra. Låt väckelsen börja här. I mitt hjärta. I mitt liv. Eller hur? Och vad har jag för avgudar? Vad finns det i mitt liv som jag behöver göra upp med? Det tredje, det är Guds ord. Han tar Guds ord på allvar, Josia, eller hur? Han hittar det och läser det och någonting händer med honom. Han läser det inte som, jaha, det här var ju intressant, så här trodde de förr i tiden. Utan han läser det och det bara bam, slår in i honom och förändrar honom. Och det förändrar nationen. Eller hur? Det är skillnad på hur vi läser Guds ord. Bibeln är inte en bok bland böcker liksom. Det är inte en text vilken som helst. Det är inte en historieberättelse bara eller någonting som vi läser och har lite olika idéer och tankar om. Det här är liv, det här är kraft i de här orden. Billy Graham som jag pratade om förut, den store evangelisten. Jag läste hans någon biografi som han skrev för ganska länge sedan. Och en grej som jag verkligen kommer ihåg i den boken, det var hur han gjorde, för det var ju på den tiden samma sak som idag. Det fanns mycket diskussioner kring Bibeln. Är det Guds ord eller inte? Den är ju skriven av människor. Är det tillförlitligt? När skrevs det? Hur ska vi tolka? Ni vet, hela den här grejen som gör att någonting med oss. Och han var i detta också, och precis i början på sin tjänst när han skulle börja. Och han brottades med det och visste inte han skulle förhålla sig riktigt. Men då gjorde han en grej som har betytt mycket för mig och som jag har försökt leva efter också. Han tog sin bibel, gick ut i skogen och så la han den på en stubbe. Så här. Dunk. Och så gick han ner på knä och så sa han, ungefär, jag, det här parafras, jag kommer inte ihåg ordagrant. Men någonting i stil med, gode Gud, det här är ditt ord. Jag skrev ner något här. Ja, men typ så här. Gud, jag förstår inte allt. Jag vet inte allt och kan inte allt. Men låt detta ord få ha en auktoritet i mitt liv. Jag vill lita på det och lyda det och predika det. Ungefär så bad han. Och liksom på något sätt överlät sig till Guds ord. Och efter det så var det liksom som det började hela hans tjänst. Och han sa att efter det så hade jag en helt annan trygghet i det. Jag behövde inte vara så orolig i det. Liksom. Utan han kunde predika och tala utifrån Guds ord med en helt annan auktoritet. Och det finns något i det, tror jag, att överlåta sig till det. Det betyder inte att vi förstår allt. Vi kanske inte ens håller med om allt. Vi kanske inte ens, men ni förstår. Men vi överlåter oss till att det här är vad Gud säger. Och det måste ha auktoritet över mig. Och det måste leda mitt liv. Då hände någonting. Det hände med Josia när han fick se vad Gud talade. Det ledde till omvändelse. Det ledde till att han förändrade någonting. Och det måste du få göra med oss också. För det fjärde, de går in i förbundet på nytt. Han förnyar liksom löftena från Gud. Förbundet, att Gud har förbundit sig att liksom stå i förbund med oss. Det har ju Gud lovat ända sedan skapelsen egentligen. Och sen har han förnyat det gång på gång liksom, genom olika personer i Gamla Testamentet. Att jag ska vara er Gud, ni ska vara mitt folk. Följ mina bud och jag kommer välsigna er. Gå bort ifrån mig och det kommer att gå dåligt för er. Men han väljer att ställa sig på vår sida. Gud väljer att sluta ett förbund med oss. Och jag tror att vi på nytt behöver bekänna oss till Kristus hela tiden. Påminna oss om det. Vi tillhör Guds folk. Vi är en del i hans löften. Vad säger vi i trosbekännelsen? Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Alltså de där orden. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enfödde son. Att få tala ut det ibland. Att det är det här jag tillhör. Det är inte jag som har kommit på de här orden. Det är inte jag som har formulerat den här tron. Men jag är en del av det. Jag är del av någonting större. Jag är del av ett förbund. För det femte så handlar det om att komma i tjänst. Han sätter folk i tjänst, Josia. Han återinrättar präster och leviter och lekmän och alla möjliga nivåer av liksom folk som är med och tjänar i Guds helgedom. Familj för familj, liksom, på rätt plats. Ding, ding, in. Folk kommer i tjänst. Och då händer någonting. Vi hade en serie för ett tag sedan som hette Gimme Five, kommer ni ihåg det? Som handlade om de fem tjänstegåvorna som talas om i Efesierbrevet. apostel, profet, evangelist, herde och lärare. Fem aspekter av hur Gud på något sätt vill att vi ska få fungera och verka. Gåvor som han ger församlingen. Och jag tror att jag vet att du har en roll att spela. Och det är inte så viktigt vilken tjänst vi har för Gud, utan att vi kommer i funktion i vår tjänst, i det vi ska göra för Gud. Och ofta har du i kärnan av dig själv en känsla av vad du har för kallelse, vad Gud har lagt på ditt liv. Du vet vilken typ av person du är och vad du är bra på och vad Gud har talat till dig och vad som finns där. Du vet det. Det kan vara att administrera, att profetera, att ha omsorg, att sjunga, att be, att leda, att betjäna, att bygga, att måla, att tala, att lyssna. Oavsett vad, så ta reda på det och börja tjäna Gud med det som han har gett dig. Inta era platser i helgedomen, säger Josia 35:5. Inta era platser i helgedomen. Jag tror det är en uppmaning till oss också. För det sjätte, jag är snart klar. Samlas kring lammet. Han slaktar lammet på nytt. De firar påsk. Och det står att en sån påsk hade inte firats liksom på lång tid i landet. Det slaktade lammet. Vem är det? Det är ju Jesus Kristus. Hela gamla testamentet, när det talas om det slaktade lammet, så pekar det ju fram mot Jesus på korset. Som dör. Johannes döparen ser honom och säger, där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och det är det som händer när Jesus dör. Och om inte Jesus kors död får vara i centrum i våra liv och i centrum av vår församling, då är vi ingen församling. Då är vi inte kristna. För det är det handlar om. Det är den största revolutionen. Att låta det slaktade lammet vara i centrum av våra liv. Nåden, sanningen, förlåtelsen, kraften, allt finns där. Du kan komma upp. Vi ska få alldeles snart höra en sång som Karo har skrivit om hopp. Men jag ska säga några saker till bara. Vi har allt vi behöver. Så var det ju för Josia på den tiden egentligen. De var Guds folk. Gud hade redan lovat det. De hade templet. Människorna fanns där. De olika uppgifterna, ämbetena, liksom allt var klart. Men de levde inte efter det. Det var som att något inte funkade liksom. Så de gjorde fel saker istället. Och börja tillbe andra saker. Men vi har också allt vi behöver. Och jag säger inte att det är så illa som det var där. Det är inte så att vi liksom har rest massa andra avgudar tempel här som vi går till och så. Men det finns någonting mer, tror jag, som Gud vill väcka i oss. Och vi har allt vi behöver. Vi har Jesus, det slaktade lammet. Vi har Bibeln, Guds ord. Gud talar. Vi har fått gåvor, talanger och personligheter av Gud. Vi är en församling. Vi har lokaler att vara i. Vi har en plats att tillbe på. Eller hur? Vi har så mycket givet från Gud. Och när hans ande får komma och andas på det. Och allt får liksom haka in på rätt plats. Då händer någonting. Då kommer väckelse. Om vi vill se väckelse så måste allt börja samverka. Då måste vi vara beredda på att smutsen kommer bli synlig till en början. Men det är bara bra om vi tar rätt på den. Och vi måste vara beredda att omvända oss när Gud pekar på fel prioriteringar i våra liv. Vi måste be. Vi måste ta Guds ord på allvar. Men när vi gör det, då kommer vi att få uppleva Guds närvaro så mycket tydligare. Vad var det Josia sa till leviterna? Han sa, ställ ner Guds ark i helgedomen. Arken var ju symbolen, det var liksom Guds närvaro, det var där Gud hade lovat att uppenbara sig. Det är bilden, när vi läser arken i Gamla testamentet, så är det bilden för Guds manifesterade närvaro. Kabod, den här tyngden av Gud som är nära. Och det verkar som att de har gått och burit runt den här på sina axlar och nästan inte vetat vad ska vi göra av den här. Liksom. Och han säger, ställ ner den i helgedomen så att ni kan börja göra det ni ska, komma i tjänst för Gud. Gud vill vara i centrum. Guds närvaro ska vara här. Och det är som att, jag tror vi gör det ibland. Vi försöker bära Guds närvaro på våra axlar. Alltså som att vi ska göra någonting för att, ja, men kolla här, Gud är ju här. Liksom. Och så blir det i egen kraft till slut. Och vi kämpar, vi bär på någonting. Och Gud säger till oss också, tror jag, ställ ner det. Och se att jag är i centrum. Min närvaro, Guds närvaro är här. Se det. Be om det. Bli fylld av det. Gud vill vara närvarande där vi är. För vi är Guds tempel. Sjung.